Det här är P1, Sveriges Radio.
Alla medier sprang på samma namn publiceringsboll i rapporteringen om den våldtäktsanklagade fotbollsstjärnan.
Så att folk är intresserade att sitta och gotta sig i andra människors problem är inte allmänintresse. Allmänintresset handlar om att granska makten.
En norsk, en dansk och tre Fredrik. Alla med olika perspektiv på hemliga förundersökningsprotokoll.
Vi älskar några svenska saker, för då får vi så med.
Och som en anmärkningsvärd videopublicering på en dödsolycka.
Jag kan säga att jag mår dåligt av att se det här klippet.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I veckan har snudd på alla medier i Sverige tagit samma beslut. Från liten blaska till stor drake. Radion, tvn, public service och privata medieaktörer. Alla har varit rörande överens om att allmänintresset trumfar publicitetsskadan för den fotbollsstjärna som misstänks för våldtäkt under sitt besök i Sverige. Och det trots att medier bara har uppgifter om att det är stjärnan som är misstänkt. Erik Petersson har i veckan sökt svar på varför medierna knäppt av sig både hängslena och livremmarna och valt att strunta i de försiktighetsåtgärder som rapporteringen av den här typen av anklagelser i vanliga fall brukar präglas av.
Jag tycker det är ett sorgligt spektakel. Det är ett symptom på vår sorgliga syn på sexualbrott och hur vi inte klarar av att hantera det på ett rimligt sätt.
Det här är Anna Ardin. Hon är författare och debattör. I veckan skrev hon en debattartikel i Expressen där hon pekade på att bevakningen, eller drevet som hon skriver, mot den kända fotbollsspelaren är djupt problematiskt.
Det finns inget allmänintresse kring att veta att en viss fotbollsspelare har gjort någonting. Det finns bara ett allmänt intresse för skandaler och för snaskiga detaljer. Men jag tänker att det är en väldig förvirring i vad allmänintresse betyder. Att allmänintresse är ju information som är viktig för allmänheten att ta del av för att kunna bilda sig uppfattningar i samhällsavgörande frågor. Och jag har väldigt svårt att se vilken samhällsavgörande fråga som man kan avgöra genom att få reda på spekulationer kring en fotbollsspelares privata beteende. När man inte vet ens om anmälan gäller honom. Det är som väldigt långt ifrån ett allmänintresse, tycker jag.
Ja, Anna Ardin har erfarenheter från ett annat mediedrev som gör hennes perspektiv på just den här bevakningen spännande.
Nej, men jag gick ju till polisen angående att Julian Assange hade utsatt mig för ett övergrepp 2010. Så det är ju länge sedan och preskriberat och allt. Men det som hände då, jag fick ju löfte om att hans namn inte skulle läcka ut. Det här är inte någonting som man publicerar. Och det tog ju bara någon timme innan det var ute i media. Och det som hände då var ju att från första sekund som det här var ute så började man att leta efter vem jag var. Och man fick reda på det ganska snabbt. Man spekulerade, man hittade liksom massor av olika bevis för vem det hade kunnat vara. Och alla de som man trodde att det kunde vara började man granska. Och sen stod det klart att det var att jag var en av dem. Och det drevet har ju hållit på sedan dess. Alltså nu med den här fotbollsspelaren så är det ju många i sociala medier som spekulerar om jag har varit inblandad i att anmäla fotbollsspelaren för att jag är liksom den som falskanmäler, och ifall jag skulle varit inblandad så skulle det vara falskt. Och så att man liksom får den stämpeln för evigt.
Hennes slutsats är att outredda anklagelser om sexualbrott i offentligheten snabbt kan bli en giftig kombination.
Man försöker i offentligheten att avgöra skuldfrågan. Det blir som en folktribunal där där man utan information, utan vittnen, utan bevis ska avgöra om det här är sant eller inte. Och det är ju inte någonting som lämpar sig för den offentliga debatten.
Rapporteringen började i måndags i Aftonbladet. Men då var det inte stjärnan själv som var utpekad. Nej, Aftonbladet skrev då att en våldtäkt utreddes efter stjärnans besök. Att polis och tekniker varit på plats på hotellet där stjärnan och hans sällskap bodde. Men det var först ett par timmar senare som Expressen kunde berätta att det, enligt deras uppgifter, är stjärnan själv som är skäligen misstänkt för våldtäkt. Den lägre misstankegraden.
Den här principiella liksom, hållningen då, kring att namnge honom här. Vad är argumenten för att göra det då?
Ja, men det är ju att en av världens absolut största idrottsstjärnor var i Sverige och nu misstänks för ett allvarligt brott.
Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Det räcker så att säga.
Ja, plus att han själv då vid flera tillfällen nu då också har kommenterat de här anklagelserna.
Ni namnpublicerade ju honom innan han hade kommenterat det.
Ja, precis. Men när vi valde att peka ut honom som den personen som utreddes, då hade han ju kommenterat det själv också då.
Men då hade han ju kommenterat er första artikel som egentligen inte knöt honom till anklagelsen.
Ja, och sen hade de ju kommenterat även andra uppgifter som hade pekat ut honom då som den anklagade. Så att säga.
Men jag tänker, i det där första läget när ni väljer att namnpublicera honom, då har han ju inte sagt någonting.
Exakt, nej precis. Nej, då har han inte sagt någonting. Nej.
Men då räcker det med att han är så känd?
Ja, det tycker jag. Alltså just återigen, eftersom att den här händelsen, det var ju väldigt omskrivet innan. Vi visste att det var ett allvarligt brott som utreddes i samband med det här besöket. Och man får titta på, okay, vilka uppgifter har vi? Vilka kan vi liksom vara helt säkra på? Okay, de som vi är helt säkra på, är det en nyhet? Och vi tyckte att det var en nyhet och därför publicerade vi.
De flesta medierna väntade i veckan med att publicera uppgifterna tills de hade egna källor. Men på Sveriges Radio gjorde man annorlunda. De publicerade anklagelserna med hänvisning till Expressens uppgifter på måndagskvällen. Hur resonerade ni kring det där?
Det blir ju alltid en avvägning att göra.
På Sveriges Radio blev jag hänvisad till Tobias Rosvall, utgivare för Radiosporten, som var den som tog det första publiceringsbeslutet.
Men för mig handlar ju det också om någonstans om till slut en källvärdering av de källorna som finns och vilken tilltro man har till deras uppgifter. Och som sagt, som alltid, i varje enskilt fall en sammanvägning av de olika omständigheterna. Så kom det där på måndagskvällen fram till det läget att jag valde att vi skulle namnpublicera honom.
Mm. Flera hänvisar ju till liksom ett allmänintresse här.
Mm.
Vad är det där allmänintresset består i egentligen?
Ja, men om man tar en person här som ju någonstans är en av världens mest kända fotbollsspelare som där den här, det ska man också komma ihåg att den här avstickaren till Stockholm mitt under ett landslagsuppehåll där det också fanns en kontrovers kring den här resan med den här spelarens förbund i kombination med det som utspelar sig sen plus då att han själv någonstans landar i att han vill uttala sig om det. Det tycker jag någonstans når ganska tydligt upp till den ribban för ett allmänintresse.
Att folk är intresserade av att sitta och gotta sig i andra människors problem är inte allmänintresse. Allmänintresset handlar om att granska makten.
Tillbaka till Anna Ardin.
Den här fotbollsspelaren har en makt i situationen och han har en makt i relation till andra människor. Men han har ju inte en samhällsmakt som är värd att granska på det här sättet.
Hon skriver i den här texten, det finns inget allmänintresse i att veta om den här fotbollsspelaren då anmälts. Bara ett allmänt intresse i att frossa i skandaler. Vad säger du om det där?
Ja, vad säger jag om det där?
Tobias Rosvall igen, på Radiosporten.
Alltså jag vet inte ärligt talat. Jag tycker liksom att hon från sitt perspektiv, jag kan ha liksom förståelse för hon, hur hon med sin bakgrund landar i den positionen, men utifrån de liksom, vad ska jag säga, omständigheterna som jag redogjorde för tidigare här, så känner jag mig fortfarande liksom trygg i att vi har landat i rätt beslut.
Ja, alltså jag förstår naturligtvis det perspektiv som Anna Ardin skriver om.
Claes Granström är ansvarig utgivare för Expressen som var först med att publicera de här uppgifterna.
Bland annat att sån här journalistik har en påverkan på mer än bara den som blir omskriven. Och det finns ju en baksida av den här typen av nyhetsrapportering. Och det är förstås det som sker utanför den sakliga nyhetsrapporteringen i traditionella medier. Den delen är svår för oss att ta ansvar för. Vi behöver ju göra vårt jobb, så att säga.
Hon skriver så här: det finns inget allmän intresse i att veta om fotbollsspelaren anmälts. Bara ett allmänt intresse att frossa i skandaler. Vad säger du om det där?
I just den delen håller jag inte med. Det finns ju ett enormt allmän intresse i det här. Han är en av världens mest kända och erkända fotbollsspelare. Ur ett klassiskt medietiskt perspektiv, nej, han har ingen formell makt i form av direkt politiskt inflytande, eller han driver inget stort företag, eller han är inte myndighetschef. Men han är ju en central figur i fotbollen som engagerar miljarder människor och är en enorm industri i sig själv, och en förebild för barn och vuxna över hela världen. Det finns ju olika sätt att se på den här makten. Alltså Expressen har alltid tyckt att kända personer har en makt som är värd att granska.
Mm. Men jag menar, för det behöver man inte nå till just allmän intresse. Liksom, definitionen av det handlar ju om liksom en maktfråga. Det ska spela roll för ditt liv. Når det upp här då?
Ja, det är precis det som är mitt resonemang. Det tycker jag att det gör. I så mått att han är förebild för en enorm massa människor, både barn och vuxna. Och vad han gör, det spelar roll.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. Ibland blir det krockar när litteratur och journalistik möts. Det har blivit alldeles uppenbart i Norge, där en ny reportagebok skapat skandal och lett till en rasande debatt. Boken Partiet av två politikreportrar från tidningen Dagbladet går till botten med varför norska arbetarpartiets popularitet dalat de senaste åren. Men boken visar sig innehålla flera felaktigheter, grova överdrifter och ja, rent skvaller. Förlaget har nu publicerat en lista med fler än 30 rättelser som kommer att införas i boken till andra upplagan. Det här skriver Dagens Nyheter. Den lokala tidningen Mitt i lägger ner sin Göteborgsredaktion. Gratistidningen som går ut till hushåll i Göteborg kommer med sitt sista nummer i december. Anledningen till nedläggningen är att redaktionen inte får något mediestöd i det nya mediestödssystemet. Stockholms-editionerna av Mitt i kommer fortsätta att finnas med hjälp av vita fläckar-stödet som går till redaktioner som bevakar annars obevakade kommuner. Det här skriver tidningen Journalisten. Aftonbladet testar ett nytt kulturjournalistiskt grepp med något som sannoliken ligger i tiden. Hädanefter kommer Aftonbladets recensioner av böcker, konst och scenföreställningar smyckas med 0-5+. Från usel till mästerverk. Det här har naturligtvis fått Kultursverige att rasa på kultursidorna. En reaktion som Expressens kulturchef Viktor Malm i sin tur ger en överstruken geting i betyg. Den senaste tiden har frågan om domstolarnas offentlighet återigen aktualiserats. Sedan lagförslaget om att förundersökningsprotokoll ska vara sekretessbelagda ända fram tills en dom är meddelad, så har många journalister slagit näven i bordet, fattat pennan och skrivit en debattartikel. Sex etablerade krimjournalister skrev i DN Debatt om vilken katastrof det skulle innebära för journalistiken om det här förslaget blir verklighet. Och lagförslaget splittrar rättsinstanser. Det går att uttröna ur remissvaren som kom för en vecka sedan. Men hur skulle egentligen det journalistiska arbetet påverkas om lagförslaget går igenom? Reporter Alexandra Sannemalm har i veckan pratat med 3 krimreportrar. En norsk, en dansk och så en svensk.
Det kommer vara ett dråpslag mot kriminaljournalistiken. Så det är väldigt allvarligt det som nu läggs fram.
Det här är Fredrik Sjöshult, kriminalkronikör och reporter på Expressen.
Men det ligger lite i linje med att det ökar sekretessen på punkt efter punkt i domstolar och inom rättsväsendet. Och det här är då ytterligare då tyvärr ett ganska hårt slag mot journalistiken.
Ja, det är inte helt oväntat att journalistkåren reagerade på det här förslaget. Så som det ser ut idag blir förundersökningsprotokoll offentliga när ett åtal väcks. Domstolarna sekretessprövar såklart förundersökningarna, men sen är det fritt för vem som helst att begära ut dem. Det nya förslaget innebär alltså att man kommer få ut precis samma material från domstolarna, men först efter rättegång och dom. Men varför skulle just det här förslaget innebära ett dråpslag mot journalistiken om det blir verklighet? Förundersökningarna blir ju ändå offentliga då efter dom är meddelad.
Framförallt blir det väldigt svårt att följa en rättegång utan att man har tagit del av förundersökningsprotokollet. Och förundersökningsprotokollet blir ju offentligt senare förvisso, men då har ju ofta aktualiteten i ett fall klingat av. Det finns ju rättegångar som pågår väldigt lång tid och dom meddelas väldigt sent. Och då är det inte samma intresse för fallen när man rapporterar om dem. Det viktiga är att vi kan gräva djupare i de här fallen under pågående rättegång eller inför pågående rättegång och kan berätta om sånt som kanske åklagaren inte tar fram eller som inte försvaret tar fram. Och därmed så minskar också rättssäkerheten i det hela. Att gå till en rättegång och rapportera om den utan att ha tillgång till förundersökningsprotokollet, det är som ungefär som att skicka en ekonomijournalist på en bolagsstämma utan att man har fått läsa årsredovisningen först.
Vi är nu i Riksmarskalksflygeln på Stockholms slott, byggt 1754.
Vi ska till reportagets andra Fredrik, Fredrik Wersäll. Förutom att vara regeringens utredare och den som har tagit fram det här förslaget, är han också före detta hovrättspresident och riksmarskalk. Vi ses på Kungliga slottet, därav akustiken. Hur kommer det sig att det här förslaget läggs fram nu? Vad är det som ligger till grund för det här?
Det kanske viktigaste det är ju att vi ser påverkan på olika bevispersoner inför en rättegång. Att man alltså tar reda på vad en bevisperson har sagt eller kommer att säga. Och sen så blir det hotelser, trakasserier och sådant för att påverka den här utsagan i domstolen. Och för att freda rättegången så tycker vi att det är rimligt att den här sekretessen som gäller under hela polisutredningen fortsätter att gälla till efter det att målet har prövats i första instans. Vi gör bedömningen att det här skyddsintresset väger över det här insynsintresset.
Det är ju flera journalister som har reagerat på det här. Det skrevs en debattartikel för några veckor sedan som handlade om att det här skulle kunna innebära ett dråpslag för journalistiken om det här förslaget blir lag. Vad tänker du om det?
Jag vill betona att jag tycker att det är helt legitimt intresset av att få insyn. Men sen tycker jag ju att de tar i lite, därför att det är ändå så att det här insynsintresset kommer fullt ut att kunna tillgodoses. Bara det att det senare läggs något.
Det man gör är att man förstör de journalistiska möjligheterna att nyansera ett brott, att berätta mer om ett brott, att se det som kanske åklagaren inte tar fram i bevisuppgiften. Jag har 2 fall av advokater som jag upptäckt i förundersökningen att de har gjort väldigt konstiga saker som har lett till att de har blivit utslutna ur advokatsamfundet. Det är sånt som kan finnas i förundersökningen men som inte alltid finns med i rättegången och i den delen av rättsprocessen.
Men varför är det så viktigt att den här journalistiken måste göras före domen är meddelad?
Dels är intresset störst då, och dels så är det ju då man kan avslöja saker som också kanske får betydelse i rättegången, sånt som åklagare och polis inte har lyft fram.
Förra veckan kom remissvaren på förslaget om förlängd sekretess på förundersökningsprotokoll. Och bland svaren finns både ris och ros.
Svea hovrätt sågar förslaget och menar att lagen skulle få begränsad effekt när det kommer till att skydda uppgiftslämnare och vittnen. Attunda tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Göta hovrätt och advokatsamfundet vill alla se en ännu starkare sekretess genom att förundersökningsprotokollen inte ska lämnas in till domstolarna överhuvudtaget. Ett argument för det här förslaget är ju också att det skulle kunna bli en säkrare rättsprocess för målsäganden, för vittnen. Om det skulle vara så att det faktiskt skulle göra skillnad, är det, står journalistiken oruckbart över det?
Men det finns ju redan idag möjligheter att sekretessbelägga uppgifter i en förundersökning för att man ska skydda en enskild person. Det är kanske det man närmare ska titta på istället för det här plakatpolitiska stora hugget. Uppgifterna kommer ju inte vara hemliga för de som är inblandade efter ett brott, utan de kommer ju få veta vad som sägs eftersom både misstänkta och brottsoffer har ju partsinsyn i förundersökningsprotokollen.
Vi är ju i en era där det görs oerhört mycket kriminaljournalistik. Till och med Barnradion har ett krimprogram för barn. Men på sidan av det finns det också ett slags krimfrosseri. Avsändare som inte alls är särskilt intresserade av medieetik och som pumpar ut mängder av integritetskänslig information.
Det här priset för seriös media att granska förundersökningsprotokoll.
Regeringens utredare Fredrik Wersäll igen.
Det finns ett pris för detta och det kommer att bli något försvårat, men effekten på de här som på ett spekulativt sätt lägger ut förundersökningsprotokoll fritt sökbara för alla, det är en konsekvens som jag tycker i grunden är mycket positiv, att den begränsas.
Den senaste tiden har det rapporterats om hur svensk gängkriminalitet också flyttat över till våra grannländer. I Norge finns svenska gängkriminella i alla polisregioner. Och svenska ungdomar ska ha rekryterats till morduppdrag för danska gäng. Vad gäller offentligheten i rättsväsendet ser rätt olika ut i Sverige, Norge och Danmark. Kort sammanfattat är Sverige det land som har starkast offentlighetsprincip. Både Norge och Danmark är rätt avundsjuka på oss.
Vi kikar om misundligt på våra svenska kollegor.
Fredrik Hagerman är krimjournalist på Danmarks Radio. Och den tredje och sista Fredrik i det här reportaget.
Det är ett något mer tungt och omständigt system vi har i Danmark kontra det lite mer effektivt system i Sverige.
Fredrik Hagerman säger att Danmark har ett lite mer motigt system. Någonting det har varit en del debatt om i Danmark. Man vill se en större öppenhet, inte bara hos domstolarna utan generellt hos myndigheterna. De gånger han har begärt ut förundersökningsprotokoll från Sverige har han både förbluffats och imponerats över hur mycket information man kan få ut. I Danmark behöver man vara på rättegången för att exempelvis få reda på vilka som ska vittna eller vilken bevisning som rätten kommer ta ställning till.
Så det kör på en helt annan måde i Danmark.
Vi älskar ju när det är svenska saker, för då får vi så med.
Runar Henriksen Jorstad är krimjournalist på norska NRK.
I Norge har vi det helt annorledes än i Sverige och vi syns att det är fantastiskt att jobba med norska saker med link mot Sverige när vi kan få ut förundersökningen. Det är ju en helt annan världen än det vi har i Norge. I Norge så är det mycket strängare. Det vi kan få ut är det som i Norge heter fängslingskännelsen. Man får ut ett kort skriv från domstolen, från rätten, där det står varför en person har blivit varetäktsfängslad. Och så står det någon gånger lite grann om vad som ska ha skett, varför de menar att vedkommande ska varetäktsfängslas.
Men trots att norskarna har sämre insyn i rättsprocessen görs det ändå väldigt mycket bra krimjournalistik i Norge.
Och jag syns många redaktioner är väldigt flinka och gör en god och samvittighetsfull och grundig jobb när det kommer till krimdäckning.
Vi ska tillbaka till den danska Fredrik Hagerman. Om det här förslaget skulle då bli verklighet i Sverige, nu, det kommer ju ändå skilja sig en del från hur det ser ut i Danmark, men vad kan svenska journalister då förvänta sig?
Ja, men de kan ju förvänta en något mer långsam process.
Filmer och bilder från dödsolyckor ska hanteras varsamt när de hamnar på redaktioners bord. Det hör inte till vanligheten att medier publicerar den typen av material. Men ibland sker undantag. För en vecka sedan omkom en fallskärmshoppare i en olycka. En olycka som fångades på film och som också hamnade på Expressens sajt.
Det var en olycka där en person hade en dålig landning. Han försökte göra en så kallad högfartslandning.
Det här är Johan Jansén som är ordförande för FK Aros, den fallskärmshopparklubb där olyckan skedde.
Och någonting skedde som gjorde att han inte blev korrekt, vilket gjorde att han åkte i backen med en väldigt hög hastighet. Och tyvärr så överlevde han inte.
Det här hände i lördags på Johannesbergs flygfält i Västerås.
Jag var på plats. Jag såg inte exakt när olyckan skedde, men jag såg vad som hände kanske 10-15 sekunder efteråt och som var på plats hela dagen och hela natten.
Flaggan vajar på halvstång på fallskärmsklubben Aros idag och man har undbett att vidare kommentera olyckan.
Det dröjde inte länge förrän journalister började ringa honom.
Intresset var stort. De gav oss någorlunda avstånd. Han var respektfulla.
Sen 2018 så är det förbjudet att sprida integritetskränkande material på nätet. Så som till exempel bilder från olyckor, nakenbilder och material där en person befinner sig i en extra utsatt situation. Att filma och fota är inte förbjudet, men däremot kan spridning straffas med böter. Men reglerna för medier är annorlunda. Där är den publicistiska friheten desto större. En frihet som Expressen tog i det här fallet.
En olycka i Västerås. En läsarfilm som Expressen tagit del av visar hoppet.
Jag kan säga att jag mår dåligt av att se det här klippet.
I filmsekvensen som är filmat av en förbipasserande ser man flera fallskärmshoppare som singlar ner mot marken med utfällda fallskärmar. Plötsligt vänds kameran mot en fallskärmshoppare som roterar i luften i hög fart. Precis innan han når marken så klipps filmen.
Jag ser inte värdet i att publicera det här i en tidning. Jag tycker det känns obehagligt, särskilt för mig och andra som var på plats.
Ja, det här är en stor nyhet. Det är en tragisk och en dramatisk olycka och vi vill ju rapportera den och beskriva vad som har hänt.
Det här är Claes Granström, chefredaktör på Expressen.
Det här är ju en illustration av själva händelsen och det är ju ett unikt material på det sättet och med stort nyhetsvärde.
Men liksom, vad exakt är nyhetsvärdet i att visa hoppet?
Ja, det adderar ju till helhetsbilden här och bidrar till att förklara vad som har hänt, hur händelseförloppet ser ut.
Var det liksom någonting som ni resonerade att ni inte kunde publicera kring det här?
Ja, naturligtvis. Vi visar inte allt här utan identifiering. Det är en helt anonym publicering och det ska ju, då ska ju videon funka på samma sätt. Det ska inte gå att identifiera. Samma sak tänker vi när vi inte använder ljud och när vi klipper som vi gör.
Om en privatperson spred det här i sociala medier till exempel så hade det ju kunnat möjligen klassas som olaga integritetsintrång. Men där har ju medier en större publiceringsfrihet. Men är inte det här att missbruka den friheten?
Det bedömer inte jag i det här fallet alls.
En sån här klipp kan vara bra att ha, men i så fall i ett lärande syfte eller ett utredande syfte. Inte i en tidning på det sättet, tycker jag.
Tillbaka till fallskärmshopparklubben FK Aros och Johan Jansén. Ingen från Expressen har rådfrågat klubben innan de publicerade videon.
Det hade nog varit lämpligt att de rådfrågat oss. Det är obehagligt att se och onödigt, tycker jag.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa oss på medierna@sverigesradio.se. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent var Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka.
Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.